vad det är vackert när morgondimman ligger så tät över vattenytan som den gör nu. Och sjön som omringar båten på ön. Lugnt och stilla. Det är bara vår båt som rör sig. Men den unga mannen mitt emot mig ser allt annat än lugn ut. Jösses, vad svettig han är.
Roddbåten är på väg mot land. Mannen tittar på kvinnan. Han vet knappt vad som står på spel. Men han har gjort som han blivit tillsagd. Lurat alla. Gjort hål på alla båtarna som finns kvar på ön. Och framför honom, utklädd till tvätterska, sitter en drottning som han ska ro i land.
Ingen kan lista ut att jag är Maria Stuart. Rikets just nu mest eftersökta person. Under den här huvudduken kan jag vara vilken kvinna som helst. Upps, en hårslinga har trillat fram i ansiktet. Bäst att ta bort. Det kanske inte kan avslöja mig, men det knallröda håret kan ändå få någon att titta lite extra.
Maria Stuart, Skottlands drottning, ler och blundar. Hon längtar tills båten når strandkanten. Där väntar friheten. Du lyssnar på Historierummet i barnradion med mig, Navid Bavi. Om Maria Stuart, drottningen som gick på magkänsla. Jo, jag tackar. Det är inte varje dag någon får lov att ro en skotsk superdrottning över en sjö. Även om båtturen verkar allt annat än rofylld. Maria Stuart är en drottning som kör sitt eget race. Inte tar några råd och sällan tänker ett varv till. Den där vilda kombon kommer bli hennes fall. Men ändå, det är en historia väl värd att berättas. Häng med till en decemberdag år 1542, då Maria Stuart kröns till drottning av Skottland. Inte ens en vecka gammal. På kröningsceremonin sitter hon i sin mamma Maria av Gis knä och den alldeles för stora kronan får hållas ovanför hennes huvud. Att hon blir drottning när hon bara är en pluttiplutt beror på att Jakob den femte av Skottland, Marias pappa, precis har dött. Men en bebis kan ju knappast styra ett rike. Så det får istället en grupp mäktiga personer med mamman i spetsen göra tills Maria har blivit vuxen. Ja, det är kanske som du förstår ingen som frågar Maria vad hon vill bli när hon blir stor. Även om det kan verka som ett lyxigt jobb att bara få sådär som bebis, så är Skottland ett rike med problem. För landet är osams med den ganska buffliga grannen England. Och det är ett bråk som har hållit på i över 200 år. Och det är heller ingen som frågar Maria vem hon är kär i. Mäktiga ledare i både Skottland och England, förstar som de kallas, slåss för att få gifta ihop sina söner med henne för att själva få ännu mer makt och mark. Och Marias mamma spelar med för att inte reta upp i onödan. Men mamma enkedrottningen har egentligen helt andra planer för sin dotter. Hon tänker nämligen se till att Maria hamnar i Frankrike, mammans eget hemland. Så i smyg lovas Maria bort till kronprinsen av Frankrike som heter Frans och som också bara är ett barn då. Men England och Skottland bråkar inte bara om Maria Stuart. Vid den här tiden har den kristna kyrkan delats upp i två grupper, katoliker och protestanter. När Maria Stuart föds är Skottland ett katolskt land, Frankrike också. England däremot har börjat överge katolicismen och blivit allt mer protestantiskt. Men mer om det senare. Lilla Maria smugglas nu i hemlighet ut ur Skottland och ner till Frankrike. Ungefär samtidigt, år 1547, dör kung Henrik den åttonde av England. Och då kastas religionen om på nytt i landet. Okej, spetsa öronen, för här är det krångligt. När Henrik den åttonde dör tar sonen över, men han dör också. Då tar dottern över. Hon heter, rörigt nog för vår historia, också Maria. Och Maria den första av England gör England katolskt igen. Psst! Något som kan vara bra att veta är att om drottningen av England skulle dö finns det många som tycker att den lilla skotska drottningen Stuart skulle passa att ta över tronen. Men Maria Stuart är ju fortfarande bara ett litet barn och har fullt upp med att växa upp i Frankrike och uppfostras till drottning. Hennes barndom verkar vara lycklig och när hon blir tonåring hänger hon mycket med sitt tjejgäng. Fyra bästisar som alla faktiskt också heter Maria. Och kärleken, eller i alla fall äktenskapet, är ju fixat sedan länge. Sent i april år 1558 vankas det bröllop.
Jösses, så mycket folk! Det måste vara tusentals. Tänk att de har kommit bara för att se mig och Frans, Frankrikes nya kungliga par. Jag känner mig så vacker i min vita diamantprydda klänning. Hela Paris firar och ikväll blir det bal. Det ryktas om att det byggt 6 gyllene skepp med segel av silvertyg till vår ära. Tygen ska glida över festsalens golv. Konstnärerna ska tydligen ha arbetat i månader. Ja, jag tror det när jag ser det.
Trots att Maria och Frans inte själva haft något att säga till om, så verkar de tycka om varandra. Och nu kan Maria se fram emot att så småningom inte bara krönas till Skottlands, utan också Frankrikes drottning. Psst! Och som om det inte vore nog, händer det där som jag viskade om förut. Samma år, på andra sidan Engelska kanalen, dör drottning Maria den första av England, utan några egna barn som kan ärva tronen. Maria Stuart, med sitt engelska kungablod, känner vad som är på gång. Nu har hon alltså 3 drottningkronor inom räckhåll. Skottlands, Frankrikes och Englands. Så vi tar det i tur och ordning. Maria Stuart blir inte drottning över England. Engelska politiker enas om att den mest lämpade heter Elisabeth den första. Den döda Maria den första syster. Men den franska drottningkronan blir i alla fall Maria Stuarts, snabbare än någon har kunnat ana. Året därpå, 1559, så dör nämligen Frankrikes kung Henrik den andre och det nya kungaparet kröns. Året därpå dör både Marias franska man, kung Frans, och hennes mamma, Maria av Guise. Ett sorgligt och omtumlande år för vår huvudperson. Dessutom förlorar hon nu den makt hon haft. I Skottland kliver hennes halvbror fram och tar makten. Och i Frankrike får hon sparken och får hoppa ner från den franska tronen. Vad ska man säga? 18 år gammal är Maria Stuart en föräldralös änka och en drottning utan krona. Så vart ska hon ta vägen? Jo, hem. Den där halvbrorsan får maka på sig. Det är faktiskt hon som ska styra och ställa över Skottland. Det tar 5 dagar att resa över havet från Frankrike till Skottland. Och där har det minsann hänt grejer. Skottland har ett parlament med mäktiga adelsmän som kallas lorder och som hon måste förhandla med. Och det är inte helt lätt. Inte minst för att de flesta av lorderna nu är protestanter. Själv är hon ju katolik. Från den engelska tronen övervakar drottning Elisabeth den första av England noga allt vad Maria håller på med i Skottland. Och försöker påverka henne. Elisabeth är ju trots allt Marias släkting. Kanske kan hon erbjuda lite goda råd. De två drottningarna skriver brev till varandra, men så kommer det inte alltid att vara. Dessutom är de väldigt olika. Isdrottningen Elisabeth i England är taktisk, listig och tålmodig. Medan Maria helt och hållet verkar gå på magkänsla hellre än att tänka efter. Och det är just precis den där magkänslan som kommer att bli Maria Stuarts fall. Hur går det då med kärleken? Jo, efter några år blir Maria kär på riktigt och gifter sig med en man som heter Lord Darnley. Maria är nygift och lyckligt kär, men hennes man ska visa sig vara en riktig skitstövel. Han dricker för mycket, är elak på många sätt och otrogen. Maria vill kasta ut Darnley, men kan inte. Hon är gravid. Eftersom hon var så säker och kaxig när hon gifte sig med honom är det inte många som har lust att varken hjälpa eller stötta henne nu. Gravid i 6:e månaden rider drottningen genom natten mot östkusten för att söka trygghet hos en vän. Tillsammans med honom och andra som stöttar henne, ja, för de finns faktiskt också, lyckas hon sätta sina motståndare på plats. Med 10 000 soldater återvände hon till huvudstaden Edinburgh för att ta tillbaka sin krona. Några månader senare väntar nästa firande. För på sommaren samma år födde Maria en son som döps till Jakob. Ja, som alla Skottlands kungar har hetat de senaste 100 åren. Att det är slut mellan Maria och Darnley är tydligt. Efter att han satte henne i fängelse hatar hon honom. Men att skilja sig är i stort sett omöjligt på den här tiden. Maria mår jättedåligt. Men till slut kom hon, som alltid, på en plan B. Och det är ingen tystlåten plan direkt. En februarinatt, år 1567, skakar Edinburgh. Är det jordbävning? Nej! Huset där kung Darnley ligger och slumrar har sprängts i luften. Allt som är kvar är ett rykande nedbrunnet hus och en bit bort i trädgården ligger Darnley livlös på marken. Och det är klart som korvspad. Det är inte en olycka. Så är Maria med och planerar mordet på sin make? Det är omöjligt att veta. Hon erkänner inte och är heller inte intresserad av att någon ska ta reda på vem den skyldige är. Men de runt omkring är säkra. Den skyldige är en man som heter Bothwell. Och nu chockar Maria alla igen. Hon gifter sig med den här Bothwell, alltså hennes döde mans troliga mördare, i en protestantisk vigselceremoni. Och som om det inte räckte med att protestanterna tyckte illa om henne, nu tycker också katolikerna att hon är en svikare. Usch och fi och blä. Till slut blir pressen för stor. Maria tvingas lämna Bothwell, men det räcker inte. Än en gång blir drottningen inlåst. Hennes knappt ettåriga son Jakob blir den nya kungen. Fast med en förmyndarregering, ja alltså en sån som hon själv hade som bebis. Men än en gång tänker Maria Stuart inte sitta inlåst. Hellre riskerar hon livet. Igen. Och nu är vi tillbaka där vi började historien. I den där roddbåten den dimmiga morgonen år 1568. Med den utklädda, envisa drottningen som ännu en gång har slingrat sig ur sina vakters grepp och nu flyr över sjön. Men den här gången har hon ingenstans att fly. Alla har vänt henne ryggen och hon inser att hon måste lämna Skottland. Ja, det kanske finns en trots allt som kan hjälpa henne. Ja, drottning Elisabeth i England blir nog förvånad när hennes släkting dyker upp och ber om soldater för att ta tillbaka tronen i Skottland. Det går Elisabeth inte med på. Men hon erbjuder Maria att komma och bo i England. Och Maria tackar ja och lämnar sin lilla son i Skottland som ju redan tas hand om av förmyndarregeringen. Men Elisabeth har ingen lust att släppa lös ett yrväder som Maria Stuart i England, sitt land. Så Maria blir faktiskt inlåst på nytt. Dagarna blir till veckor, veckorna till månader och månaderna till år. Efter 15 år skriver Maria ett sista brev till Elisabeth där hon verkligen bönar och ber om nåd. Hon vill leva ett fritt liv. Men Elisabeth svarar inte ens. Trots att hon sitter där hon sitter fortsätter Maria Stuart att uppröra politikerna. Och drottning Elisabeth pressas av sina rådgivare att göra sig av med det inburade problemet. Vilket hon till slut gör på det allra grymmaste vis. Den 8 februari 1587 lyfts kappan av Marias axlar och hon går de tre trappstegen upp på plattformen. Hon blickar runt i rummet, knäpper av sig sitt vackra halssmycke och faller ner på knä och sneglar på böden, mannen som ska döda henne. Det blir det sista hon gör. Aldrig tidigare har en drottning avrättat en annan drottning. Maria Stuart gick sin egen väg, men det blev en snårig rutt. Den storslagna framtid som vilade framför den lilla skotska prinsessan när hon föddes blev det inget med. Men Maria Stuart går till historien som någon som gav allt, följde sitt hjärta och inte lät sig styras av någon. Och kanske blir hon därför mäktigare i döden än i livet.
Du har lyssnat på Historierummet i Barnradion. Programmet gjordes av Navid Bavi, Jennifer Castis, Stina Tyrell Semgård, Elias Klenell och Klara Fredén. Vill du höra fler berättelser om några av världens mest intressanta personer? Sök på Historierummet i Sveriges Radios app. Historierummet görs av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.